gonna feel that vibe. I promise y'all. It's gonna feel it.
We're good. Thanks for having the way.
We good. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Då, mina damer och herrar, säger vi ännu en vecka varmt välkomna till denna succépodd som heter vadå, Gnistan Olsson?
Gnistan och Sheriffen heter den.
Ja, det gör den. Och ni som undrar, varför blev det inga avsnitt förra veckan? Det var att jag hade så jävla mycket skit. Jag har egentligen mycket skit nu också, men det är ju Super Bowl till helgen, så att då kan inte ens jag skylla ifrån mig på att jag har
annat
att stå i. Men jag ska berätta för dig en av grejerna som vi pratade lite innan här, så det behöver jag inte dra igen. Men en annan grej som har hänt, jag spenderade ju, jag vet inte hur många timmar sammanlagt det blev, men det var ju så här, man skickar mail till, man får tillbaka mail, man ändrar, man skickar det till, och till slut bara, ja, nu är vi jättenöjda. Jag pratade då om en mailkonversation mellan me, myself and I, Lasse Holm och Svenska Hockeyförbundet. Mållåten då inför OS. Och fick jag tillbaka idag att vi måste göra om att vi skickar in det utan tuta, för att vi ska ju då ha, de lägger på egen tuta där i Italien, så alla har samma tuta, så nu måste vi ha låten bara med alla effekter och så här. Så att, ja, det måste jag göra sen ikväll också. Men,
men vadå, du har varit involverad i den, Sheriffen?
Ja, jag är ju alltid involverad.
Oj, står det till och med på låten då, Lasse Holm och Sebastian Larsson?
Nej, det har jag svårt att tro. Det är ju hans låt, det är bara att jag klipper om den lite så att det passar som mållåt, att man kommer in rätt i den.
Det borde ju få kred för Sheriffen, tycker jag.
Ja, vi får se. Men det var det, och sen massa annan skit att stå i. Men nu ska jag lämna över till Gnistan Amadeus Mozart Olsson som ska berätta för dig på andra sidan luren vad som händer och fötter i dagens avsnitt.
Ja, men dagens avsnitt är ganska mysigt packat, får jag ändå säga. För det är liksom stora grejer vi kommer ta upp här. Dels så är det ju Super Bowl. Alltså, det är ingen som har missat att det är en matchup som jag tror många kanske inte har drömt om och knappt ens liksom tänkt skulle kunna ske just den här säsongen. Men det gör den så jäkla rolig och underhållande att följa. Och ja, det finns mycket. Amerikanerna är ju, som vi vet, experter på när det kommer till liksom så här märklig statistik. Jag skickade en sak till dig förra veckan, Sheriffen, angående just märklig statistik som gäller för den här matchen som vi kommer komma in på. Men utöver det så ska vi också gå igenom våra tips. För det var ju så att vi inför säsongen prediktade och tippade då på hur vi trodde att säsongen skulle sluta. Som vi alltid gör. Och förloraren får ju bjuda den andra på en NFL-resa. Matchbiljetterna, det vill säga, så vi tar bort hotell och flyg och sånt där. Det får man stå för själv. Men i år, då har vi ju Paris bland annat som är på tapeten. Dock så såg jag ju laget som ska spela och är väl mindre sugen nu efter det än vad jag var när jag skickade till dig, Sheriffen. Cleveland Browns och New Orleans Saints spelar där.
Ja, men det är inte dundersexigt.
Nej, men tre matcher i London som vanligt, och sen är det en match i München. Tyvärr ingen i Dublin, men det är en i Madrid också. Madrid kanske inte skulle rekommendera jättestarkt, för området runt Bernabéu-stadion var kanske inte det roligaste, Sheriffen.
Ja, jag tyckte det var härligt. Det var ju bara att det regnade som gjorde att
det var väl det hela, som tog bort det lite.
Det blev piss. Men jag skulle säga att vi satsar på München.
Ja, München tycker jag låter bra. Oavsett lag, säger vi då, Sheriffen, så kommer Cleveland Browns även dit. Ja, men då får vi bara stå för det liksom. Jag tror ju dock att det kommer bli en bra match i München. Det känns som av någon anledning så slänger de alltid de bästa matcherna för tyska publiken. Även i år så var det ju Indianapolis Colts mot Atlanta Falcons, som jag inte missminner mig. En match som också den var underhållande och väldigt bra. Daniel Jones hade en stor match där. Men nej, München definitivt. Och sen efter vi har gått igenom våra tips så kommer vi skutta in lite på OS, för det är ju runt hörnet nu. Snart så är det dags och arenan är klar, verkar det som. De har testat isen tre gånger, den är godkänd ifrån NHLs håll, och vi kommer då med det sagt få NHL-spelarna till OS, så det är mycket att prata upp om här, för det är ju bland annat skador, men också mycket förväntningar på vissa lag.
Ja, definitivt. Du, ska vi börja med att bara, för jag tror ju att 99% av alla som lyssnar har koll. Men jag gissar att vår vän och kollega och vän Johan Englund till exempel inte vet att det är Seattle Seahawks som möter Denver Broncos i denna, eller förlåt, som möter New England Patriots i denna eller i denna Super Bowl.
Och man trodde det skulle bli Broncos, kanske, med tanke på hur de spelade och hur Patriots spelade, men det blev Patriots.
Ja, och det var där jag ville inleda för att prata om Broncos, att det som hände där, det var ju det sämsta tänkbara, att deras chans försvann ju i och med Bo Nix, för att den här nya tjommen som jag inte ens la namnet på minnen,
han
gjorde ett bra spel i hela matchen, det gav dem en touchdown, deras enda poäng som hamnade på tavlan, och sen var det ju bara vädret som gjorde att inget av lagen kunde spela. Alltså andra halvlek, de skulle ha gjort som i tennis, de skulle lagt ut en presenning över hela planen och sen bara, vi väntar tills det slutar snöa, för att det var så jävla tråkigt att titta på. Det var 3-and-out varenda gång. Det var helt jävla värdelöst.
Men det är också lite därför. Alla som frågar liksom så här, men varför spelas aldrig en Super Bowl typ på Lambeau Field eller Chicago Bears Soldier Field eller någonting? Mm. Här har du svaret. Det går liksom inte att spela fotboll på den underlaget. Utan det blir liksom... Ja, men svårt att få grepp om bollen, det blir svårt att få grepp med fötterna, det blir dåliga spel och allting känns bara liksom halvdant. Det blir liksom som att kolla på, ja men NFL-spelare blir helt plötsligt korpen liksom, ungefär. Ja, och det vill man ju inte se i en Super Bowl.
Nej, och det vill man inte se i en semifinal heller.
Nej, för det vill man inte.
Det är ju inte, alltså... Jag tror även om Bo Nix hade spelat den här, visst, då kanske Denver hade haft ledningen i pausen och kanske man hade haft en möjlighet att stänga ner. För nu var det ju hela tiden att de behövde jaga. Men eftersom att New England, precis som Denver, är så sinnessjukt bra på att försvara, och framförallt när det inte går att hålla i bollen eller passa bollen eller inte heller ha en QB som kan passa bollen, då är det helt omöjligt att komma i kapp. Så att det var... Nej, jag tycker så jävla synd om, alltså New England kunde ha vunnit ändå, absolut, men jag tycker det är synd om dig, om mig, om de som är på arenan, om alla som håller på Denver Broncos och om Bo Nix och allting så här. Jag tycker synd att, för den här matchen hade alla förutsättningar att bli en jävla dundermatch. Vi ska komma in på den andra sen, den var ju värdig att vara, ja, liksom... Ja, det var ju bland... Ja, fy fan, vilken bra match. En av säsongens kanske fem bästa. Men ja, summa summarum, New England Patriots vinner den här matchen med 10-7. Man gör det för att man är bättre i den första halvleken och i den andra där det inte går att spela. Där är båda lagen urusla och ingenting händer. Över till Olsson.
Ja, men lite så var det ju. Alltså... Det är tråkigt när det är skador som sätter stopp för lag, men så är det ju även under ordinarie säsong. Men sen blir det så mycket mer påtagligt när det sker, och jobbigt såklart också när det sker i ett slutspel. När du liksom känner att du är så nära, men hade du liksom bara inte fått den skadan emot dig, då hade du tagit hela vägen. Men precis som du är inne på den andra matchen, Rams mot Seahawks. Alltså man hade ju nästan önskat att det här var liksom Super Bowl. Just denna matchupen. För de två lagen under säsongen har ju mötts två gånger. Men nu möttes de även i slutspelet. Och det blir exakt samma typ av match. Alltså det är så här, ingen gör i stort sett någonting fel. Om du kikar på båda quarterbacksen i laget. Båda hade 3 stycken passing touchdowns, ingen interception. Och försvaren liksom bjuder upp till spel. Det blir liksom stora spel samtidigt som de också... har möjligheten liksom, och kikar man på Stafford, han blir säkert en gång och Sam Darnold 3 gånger, men sen är det liksom så här, alltså passningsspelet med de här två lagen, båda ligger, alltså quarterbacksen, över 300 passing yards. Det är underbart att se, det är ju bara så här, njuta liksom, och båda lagen hade verkligen chansen också att vinna den här matchen, precis som de tidigare matchupsen under säsongen, bland annat då Seahawks vann med 38-37. Jag trodde den här skulle bli lite mer återhållsam, men den slutar ju ändå 31-27. Och som sagt, båda lagen hade liksom möjligheten. Ingen av dem lyckades göra någonting i fjärde kvarten däremot. Så Seahawks ledde ju i första kvarten och sen kom Rams tillbaka i andra och sen gjorde de Even Steven 14 poäng i tredje. Och då slutar det tyvärr med att Rams blev de som förlorade den här matchen. Jag tycker någonstans att Det är en sån bragd egentligen att Sam Darnold lyckas vinna den här matchen och ta sitt Seattle Seahawks i Super Bowl. samtidigt som jag känner för exempelvis Davante Adams. Så det såg man också efter matchen i hans presskonferens, riktigt tagen av situationen att än en gång lyckas ta sig så pass långt som en conference-match men inte hela vägen till en Super Bowl. Det känns som en sån spelare som kommer komma in i Hall of Fame även fast han aldrig vann en Super Bowl, när väl hans säsong kommer att summeras. Och det känns trist. Han har haft möjligheten i både Green Bay och i Rams nu. Men ja, jag tror att det är svårt.
Jag tror han krigar på.
Jag tror också han krigar på. Bara han inte gör samma misstag och hamnar i Raiders och sen går till Jets. Utan han måste ju hålla sig i en organisation som har möjlighet för sin egen del egentligen. Ja, och jag hoppas väl någonstans...
Nej, men framförallt måste han ju inte... Han ska inte gå... Nu är ju han set for life ekonomiskt. Så att nu kan ju han bara välja att vraka. Ha lite is i magen och sen bara vänta så här. Okej, den där truppen ser jävligt bra ut. Men mig också då som kanske andra eller tredje wide receiver gå in där och göra skillnad. Det är ju en sån grej han faktiskt kan göra nu på ålderns höst. För att han har ju stärkt sina aktier i år också. Han var ju inte jättebra i Raiders, men jag tycker ju att han har... Nu har han ju faktiskt levt upp till sitt rykte att han har ju varit riktigt bra i LA Rams här. Så att han kommer nog få chansen oavsett vart han vill spela.
Ja, men jag tror också det. Men jag tycker fullkomligt värdiga att gå till Super Bowl är Seattle Seahawks. Och den säsongen som de haft, de vann divisionen. De har dominerat i slutspelet på exakt samma sätt som de gjorde under säsongen. Och vi var inne på det också, du var inne på det. Att de har ju inte riktigt haft den här svackan. De har inte förlorat mot något skitlag. De har inte liksom känt som att man vet inte riktigt vart man har dem. Utan under hela säsongen så har de levererat på en väldigt hög nivå. Och att ett lag då som har gjort det också lyckas ta sig hela vägen till en Super Bowl. Det är de värda. Och Sam Darnold, alltså fatta att sitta där som New York Jets supporter och veta liksom att de draftade den här snubben och sen gjorde de sig av med honom. Han gick till Carolina Panthers och blev någonstans en liten journeyman. Hamnade sen i San Francisco 49ers för att sen komma till Minnesota Vikings. Och där var han ju egentligen inte ens tilltänkt och förmodligen liksom inte direkt liksom starta, utan det var ju situationen som skedde med J.J. McCarthy, hans rookie-år, där han skadade sig innan säsongen drog igång. Och då var det liksom så här, men du får möjligheten, Sam. Och han toklevererade. Och sen pratade alla om, fan, han kan ju inte leverera i slutspelet. För såg ni hur han chokade i den här matchen? Jag tror det var mot New York Giants. Och sen helt plötsligt så ser vi honom här i Seattle Seahawks ta sig till en Super Bowl. Vilken vändning av narrativ får man ändå säga om en spelare han har lyckats med.
Ja, och framförallt är det hela grejen från i fjol att han... Att han visade då att så här, ja, ge mig bara chansen så tar jag den. För att han har ju, jag tycker så här, visst, Vikings har ett bra lag också. Framförallt kanske de har, de har större fixstjärnor. Men jag tycker ju nästan han passar bättre i Seattle. För att du har, alltså JJ i Vikings och du har Smith & Jigba som är, alltså säsongens svar på JJ. Han är väl ligans bästa wide receiver i år. Han har varit helt underbar att skåda. Och sen tycker jag, flera år har jag tyckt att Kenneth med TH Walker har varit en lite överskattad running back. Men jag tycker att han också har blivit mycket mer stabil på något sätt. Han är liksom, han var ju asbra i den här matchen som man vinner nu mot Rams också. Och en väldigt väsentlig del i deras offensiv, för att de passar väldigt mycket. De använder, alltså Darnold använder inte Kenneth Walker så mycket som de kanske gjorde under fjolåret. Och då gäller det att göra som Kenneth Walker, att du gör mycket av de gångerna du används. Och det gör han verkligen. Medan förra året så kunde man så här, okej, han tog bollen 24 gånger, men han tog bara 47 yards på hela matchen. Det är för dåligt. Men nu är han liksom, nu tuggar han bra yards varje gång han får en. Han är också så här, från att han blir tacklad så kan han liksom ta 4-5 yards till bara på ren råstyrka. Och det är en grej som jag inte tyckte han hade förr om åren. Men i år verkligen har hittat någon sån här, vad är det man säger, yards after hit. Eller yards after, ja.
Så, men han har verkligen levererat. Jag trodde ju någonstans att Charbonnet, deras andra running back, hans skada innan slutspelet skulle påverka hur den här offensiven i Seattle Seahawks skulle se ut. Men det har det liksom inte gjort. Utan de har tuffat på exakt samma sätt. Och nyckeln, om vi nu skuttar till matchen som vi har nu på söndag, alltså Super Bowl mellan New England Patriots, nu höll jag på att säga New Orleans Saints. New England Patriots, då. Ja, vi verkligen. Men vi körde ju aldrig förra veckan, så det är väl gomsegler som fortfarande jobbar på alla uttal. Men mot Seattle Seahawks, båda lagen slutar ju på ett 14-3 record, så jag menar, kikar man på vad de gjorde under ordinarie säsong så är de fullkomligt värda att befinna sig i den här situationen. Sen tycker jag väl någonstans att den som har fortsatt att leverera bäst form och bäst spel är ju fortsättningsvis Seattle Seahawks. Om du kikar på Drake May då, nu har vi hypat upp Sam Darnold väldigt mycket, men om du kikar på Drake May så är det inte lika bra form från hans sida som han kliver in med i den här matchen. Utan det har ju varit försvaret under slutspelet som har gjort allt jobb. Han har gjort ganska mycket misstag från sin sida.
Ja, ja.
Som vi inte fick se under ordinarie säsong. Utan då pratar man om honom som kylan själv, säkerheten själv och ganska tråkig i sitt spel också. Men nu helt plötsligt så har han liksom gjort en del missar. Och det är istället försvaret som måste plocka upp från hans tabbar som han gör och sätter dem i dåliga situationer. Men det kommer bli, det är verkligen liksom försvar mot offensiv är vad vi får se i den här matchen. Och någonstans, någon av dem måste ju ge vika. Antingen så är offensiven i Seattle Seahawks som inte kommer komma till spel, vilket kan hända. Vi såg bland annat matchen mot Carolina Panthers. Första halvlek i den matchen så såg Seattle Seahawks inte alls ut som sig själva. Kan New England stänga ner dem på det sättet, stänga ner framförallt Jackson Smith och Jigba, då har de en jättechans att vinna den här matchen. Och samtidigt måste ju då också Drake May limitera sina misstag, komma tillbaka lite i formen som han var i under ordinarie säsong. Och jag tror att de har ju garanterat jobbat på det nu under de här två veckorna som leder upp till Super Bowl. Och försökt att få honom att känna sig lugn och trygg i situationen, inte känna att den är för stor och att rampljuset är för starkt. Mm. Utan faktiskt landa lite i att okej, det är en match kvar på säsongen. Ge allt vad du har och så kommer vi kunna vinna en Super Bowl liksom. Men att någonstans ta det spel för spel. Jag tror att de försöker få honom kanske främst att landa i det mindsetet. För han har som sagt, det känns som att det har varit för stort scenen för honom just under slutspelet versus då Sam Darnold som bara har anammat situationen. Men det kan ju bli samma här. Nu är ju pressen på Seattle som är favorit i den här matchen att leverera. Pressen är på Sam Darnold som alla har hypat den senaste tiden sen han då tog sitt Seattle Seahawks till Super Bowl. Kan han leverera under favoritskapet som han nu sitter i, eller kommer det bli en situation som kanske påverkar honom negativt? Det är så mycket med två quarterbacks som vi aldrig har sett i den här situationen tidigare och två lag som i stort sett hela, alltså lagbygget, har aldrig funnits i den här situationen tidigare heller. Såklart det finns pusselbitar som headcoaches och defensiva spelare och så vidare som har varit i en Super Bowl och till och med vunnit. Men det är nytt för de flesta och det är det som är så kul, för att vilka kan leverera bäst när det gäller som mest? Det är det som det handlar om.
Ja, och jag tror ju, alltså jag tror att det kommer bli en extremt jämn Super Bowl, för att båda är, alltså du var inne på det, att båda har gått 14-3 i grundserien, båda har varit, nu har de gått lite skilda vägar såklart i slutspelet. Jag är helt med att Drake May inte har varit lika bra som Darnold, men jag tycker ändå att lagen är ganska jämnt byggnade, alltså byggda, det är homogent, som du lärde dig här för två veckor sedan, Olsson.
Ja, precis.
Men jag är chockad att Seattle Seahawks är så stor favorit, för du var inne på att de var favorit, men inte inne på hur stor. De står just nu i 1,44, om vi går på liksom kombinerade odds från alla bettingsidor. 1,44 kontra 2,89. Och det är ju en grej som gör att jag kommer ju spela New England Patriots kanske med ett plushandikapp om de här oddsen fortsatt ligger till på söndag. För att visst, att om jag skulle tvingas välja så hade jag i dagsläget sagt Seattle Seahawks vinner. Mest på grund av att jag tycker Darnold har sett bättre ut i slutspelet än vad May har gjort. Men jag tycker ju inte att de är så stora favoriter så att de ska stå i 1,44. Så därav blir ju mitt lir på den här och lira Patriots plus handicap, för att jag tror det kommer bli tight.
Ja, men jag tror också det kommer bli tight. Jag har både lagt plus 4,5 på Patriots redan och jag har lagt under 45,5 i poäng. Jag tror det kommer bli en match som går väldigt mycket ner liksom på slutminuten och ett field goal. Det är det som kommer att avgöra, och det laget som har possession av bollen, lyckas kontrollera den i slutskedet av matchen, är de som också kommer vinna matchen. Det kommer inte handla om liksom ett stort spel som måste ske, utan det kommer handla om att de kommer ligga där omkring liksom 20 poäng båda två, och sen blir det ett field goal som avgör. Det är lite så jag ser det. Och sen bara liksom det jag var inne på i början av det här avsnittet. Det är så kul när det kommer till amerikanerna och hålla koll på olika statistiker. Men det som jag skickade till dig, sheriffen, var ju det att
det här är sjukt.
Under det här århundradet, så varje gång två lag har mötts i Super Bowl där de åker till ett ställe som är så här, båda har en viss resväg dit, så lite in between the two teams kan man säga, så har det laget som har rest österut, och vi ska säga ett lag som har rest österut och ett lag som reser västerut, det vill säga. Då laget som har rest västerut har varit det som har vunnit. Och i den här situationen så är det ju, om du kan ditt USA, så är det ju då New England Patriots som reser från då östkusten till västkusten, alltså västerut. Så enligt det som har skett under det här århundradet, så ska alltså New England Patriots vinna om man kikar statistiskt sett.
Ja, baserat på den här väldigt sjuka resestatistiken.
Ja, det är ju... exakt. Och det finns garanterat mycket statistik som talar för att det är 100% säkert att Seattle Seahawks ska vinna. Men det kanske är ett fan av New England Patriots som sitter och har gjort den här och verkligen kikat på hur kan jag tweaka datan till min favör, så att jag kan känna mig lugn i mina spel som jag lägger när jag lägger hela huskassan och förhoppningsvis inte få sambon att göra slut med mig. Ungefär den situationen kan det också vara, såklart. Men det är roligt bara hur amerikanerna hittar den här typen av statistik, för du ser det sällan i liksom SHL-sammanhang. Liksom,
ja, ja. Vi blir ju bättre på det i Sverige dock, men det är sant. Men jag skulle bara fråga dig om tröjor också. Det var ju en grej förra om åren, ja, att man alltid snackade om vilka som spelade i vitt och vilka som spelade i färgat.
Stämmer fortfarande, tydligen.
Vilka vinner oftast, och är det klart vilka som spelar i vilka kulörter i denna match?
Ja, det är ju det. Det är ju New England Patriots spelar i vitt, och det är oftast laget klätt i vitt som vinner. Och sen vet jag inte om det var så att New England Patriots fick möjligheten att välja om de skulle spela i vitt eller färgat. Men var det så tror jag att som lag så tror jag nästan man väljer liksom det som statistiken åtminstone talar för. Framförallt, alltså det är ju som fourth down liksom. De går ju på det statistiska. Statistiskt ska det gå på fourth down-försöken när det är liksom fourth and one, fourth and two liksom, istället för att panta bollen. Du har större chans att lyckas med det än att få tillbaka bollen och hålla motståndaren utanför endzone eller field goal. Så jag tror att de kikar ju på all statistik, även lagen liksom. Och när de får möjligheten så väljer de såklart vitt. Så enkelt är det. Men nej, så mycket talar för New England Patriots, åtminstone de två statistiska bitarna som vi har tagit upp nu. Men jag tror att det blir en tight match, men jag fan tippat fel på Super Bowl nu några år på raken här, så jag vågar inte säga för mycket. Däremot det jag tror kommer ske, som jag ger som ett nästan solklart tips med tanke på hur det har satt ut under slutspelet nu, är att Drake May slänger en interception. Har han nu jobbat under de här två veckorna på att förbättra sitt spel, ja, men då kommer plushandikappet sitta istället. Så om du lägger de två så slår det väl ut sig på något sätt. Där har du det.
Ja, och vill man ha en liten sån här rolig, då kan man väl spela, jag säger så här, och jag tror att New England Patriots vinner. Eller det tror jag inte alls det. Jag tror att man spelar plus handicap på dem. Jag tror att Kenneth Walker gör en touchdown, och jag tror att Smith & Jigba gör en touchdown och har överspel på yards. Så har man något att följa, för att han är framförallt väldigt duktig på att skapa stora spel. Och alltså får han tre passningar så är vi uppe och tugga på liksom en 80-90 yards bara på grund av det. Så att ja, där har du nog en bra trippel att jobba in.
Jag gillar den, alltså, för någonstans innan snön föll för Denver Broncos och New England Patriots. Så Courtland Sutton fick ju bollen till stora spel under den matchen. Så det visar ju någonstans att det finns en svaghet i New England Patriots passningsförsvar. Som jag tror att Seattle har suttit och grottat mycket i hur de ska kunna nyttja för just Jackson Smith and Jigba. Så det blir spännande att se om de lyckas med det. Men jag tror ju Patriots, alltså den maskinen, hur de år efter år har liksom varit extremt duktiga på försvar, förutom de kanske två senaste åren fram tills det här då. Känns tufft att möta i en Super Bowl. Jag hoppas bara, det jag verkligen, verkligen hoppas på är att vi inte får se en Super Bowl som den mellan New England Patriots och Los Angeles Rams för några år sedan. Det var den absolut sämsta Super Bowlen jag någonsin sett. Slutade 10-7. Ungefär lika sevärd som Denver Broncos mot New England Patriots i Conference Championship-matchen. Men då är det en Super Bowl liksom. Mm. Och inte i snöförhållanden. Men det hoppas jag att vi inte får se. Utan jag hoppas att det ändå blir lite offensiv fotboll här. Och båda lagen någonstans nosar kring 20-poängsstrecket. Ja, det hade varit fint.
Det blir fint. Du Olsson, nu ska vi rätta tipset och se vem av oss som får betala när vi åker till Tyskland.
Ja,
och jag tänker så här att någon behöver ju föra statistik. Så jag öppnar ett textdokument i mobilen här.
Ja, men det är snyggt. Jag har ju faktiskt gjort så här. Jag har ju redan gått igenom mitt och rättat, ska jag vara ärlig och säga. Och jag har verkligen, verkligen inte tagit i här och försökt att sugarcoat it. För jag tror förra året så låg jag på 23 poäng. Det var ändå helt okej. Du kan som maximalt få, jag tror, 96 poäng. Så det är inte jättebra det heller. Men om jag ska vara krass här, sheriffen. Jag hade ett endaste lag som hade både rätt resultat och placering. Utöver det så hade jag inte ett enda som var korrekt på två av posterna. Så jag landat faktiskt på 11 poäng bara.
Okej, okay. Ja, men då kan vi räkna mina genom att du säger hur divisionen slutar, så säger jag mitt facit och då kan vi räkna poäng därefter.
Ja, alltså fan, det är ju tufft alltså, för jag fick ju betala för matchbiljetterna som var nu senast och jag hade ju hoppats någonstans på att mina bold predictions och allting som jag slängde in skulle ge frukt. Och jag hade ju tagit bland annat typ så här Arizona Cardinals att vinna divisionen, men det sket ju sig. Och trodde liksom på de här lagen som ingen annan lite trodde på. Men det blev ju helt andra lag då som var de som ingen annan trodde på, som gick och vann divisionerna och också befinner sig nu i Super Bowl, sjukt nog. Men om vi börjar med AFC då, så hade du ju New England Patriots på 14-3, Buffalo Bills på 12-5.
Olsson, du måste säga East så jag kan vara med.
Och sen, AFC East har du ju såklart.
Ja.
Och sen har du ju Miami Dolphins där på 7-10 och New York Jets på 3-14.
Då börjar vi rätt bra. Det som händer då är att jag får in Buffalo Bills record 12-5. Men jag har dem som etta, de blir tvåa, så den missar man. Men en pinne på dem. Yep. Dolphins får jag ju tre pinnar på, för de är trea i divisionen på 7-10 som jag har. Och jag har dem trea i divisionen. Så 4 poäng där och New York Jets sist. Hade jag det?
Det hade du.
Så då har jag 5 där då. Det är en okej start.
Ja, det är okej start mot mina 11. Du har gått igenom en division och ligger nästan liksom hälften ifrån mig bara. Sjukt nog.
Vilken vill du ta sen?
North då, sheriffen. Och yes. Kommer du upp i 11 nu snart så skiter vi det här, känner jag. Men Pittsburgh Steelers 10-7. Baltimore Ravens 8-9. Cincinnati Bengals 6-11. Och Cleveland Browns 5-12. Jag tror att du fick en pinne åtminstone på Cleveland i den här divisionen.
Ja, det är det enda jag har. Så då är uppe i 6 totalt då.
Okej, det finns en chans. Jag säger som Lloyd i Dum och Dummare. You're telling me there is a chance. AFC South då. Jacksonville Jaguars 13-4. Houston Texans 12-5. Indianapolis Colts 8-9. Och Tennessee Titans 3-14.
Ja, pinne på Titans, så att jag har dem sist. Så att 7 totalt nu då.
Okej, ja, jag tror inte AFC West kommer ge dig många poäng. Kanske en, om jag får vara lite spekulant här. Denver Broncos 14-3. Los Angeles Chargers 11-6. Kansas City Chiefs 6-11. Och Las Vegas Raiders 3-14.
Nej, det är en pinne. Raiders sist.
Så 7-8 poäng då?
8 poäng. Pinnar as we speak. Och NFC, då behöver jag... ja, då
East
behöver jag jobba
börjar vi med.
Fyra pinnar till då. East ja. Börjar vi med, yes.
Jag är ganska säker på att du åtminstone får 2 poäng på den här. Philadelphia Eagles 11-6.
Ja.
Eller ja, jag har de poängen etta. Också.
Nej, jag har de etta.
Dallas Cowboys 7-9-1. Jag vet inte vad vi gör med den sheriffen, för jag hade Dallas 2 i divisionen. Nej, 3 i divisionen, men där hade jag 7-10. Det blir ingen pinne på det va?
Nej, jag har 6-11. Det är ingen pinne på det heller.
Nej, okej då. Washington Commanders 5-12. Och sen New York Giants 4-13.
Ja, det blir 2 poäng då för Eagles 1 och Giants sist. Så att då har jag 9.
Oh. Ja, den är jobbig. Den är jobbig. Jag tror faktiskt du har 10, chefen, om jag ska vara ärlig. Och du som lyssnar nu, i och med att vi var inne och nosade på att du hade 8 för en liten stund sedan.
Ja, just det. Jag behövde 4 för att vinna. Okej, vi kör på 10 då.
Jag är snäll här, chefen.
Och, ja, det var fint av dig.
Och håller koll åt dig. Du som ändå missar lite hur många poäng du ändå har. Chicago Bears 11-6.
Ja, men vart
Green
är
Bay
vi?
Packers
där är vi.
9-7-1. Minnesota Vikings 9-8 och Detroit Lions 9-8.
Var Green Bay 2?
Green Bay var 2.
Då är det pinne på den. Och Vikings var sist, då är det ingen pinne på den.
Nej, Lions var sist.
Så Vikings var 3. Ja, det är bra. Då har jag 12 nu då. För jag hade Lions, Green Bay, Minnesota, Chicago.
Okej, bara för sakens skull, vi kör de andra två divisionerna också. NFC South så har vi Carolina Panthers 8-9, Tampa Bay Buccaneers och Atlanta Falcons båda 8-9, Tampa 2, Falcons 3 och sen New Orleans Saints sist på 6-11.
Ja, får in New Orleans att de kommer sist. Jag får in Atlantas 8-9. Så det är 2 poäng där då.
14 då.
Fyrtsen, yes.
Ja, men det är ju klart redan. Jag betalar biljetterna. Och så West. Seattle Seahawks 14-3. Los Angeles Rams 12-5. San Francisco 49ers 12-5. Och Arizona Cardinals 3-14.
Ja, 0 poäng i den.
Skönt. Ska jag gå igenom här lite snabbt bara, sheriffen, så får du höra hur jävla risigt det var. För det var en lång sträcka av 0 poäng här, kan jag säga, från mitt håll. Så hela... NFC. Hela NFC-sheriffen. Hade jag 2 pinnar på.
Ja, det är svagt.
Det är riktigt dåligt. Jag hämtade mina poäng endast ifrån AFC. Och då var det liksom... Ja, men lite det här hoppet som kom in där. För AFC var ändå svår konferens i år, tycker jag tippa. Men du hade inte heller jättemycket poäng i NFC, förvisso. Så,
nej.
Lite lika dåliga där, men som sagt, jag köper biljett till Tyskland, München. Jag har aldrig varit i München. Ja.
Nej, inte jag.
Förhoppningsvis är det under Oktoberfest, så
ja.
Kan vi ta med oss Jonsson också som tolk och frugan min vid det läget.
Kan hon också tyska?
Ja, hon kan faktiskt lite tyska. Sjukt nog.
Ja, nu fattar jag. Hon ska åka och bli packad i München. Ja, men det löser
vi. Ja. Det roliga var att jag skickade till henne tidigare i veckan med tanke på att Paris-matchen kom. Jag bara, men älskling, den här kan du följa med på. Det kommer ju vara lite romantiskt. Och sen såg jag lagen och bara... nej, vi åker inte på den.
Sexigt.
Tyler Sock och... vad heter han?
Sanders,
exakt. Det enda som hade varit kul med det hade ju kanske varit att man fick se Deion Sanders uppe på läktaren, men han hade ju suttit för långt ifrån den, så man hade liksom, han hade varit en myra för en i stort sett. Så nej, och Paris som stad, Paris, nej, det är inte en stad. Nej, München, öl och Seidel och Lederhosen, det lockar.
Schnitzel, för fan vad
gott. Och schnitzel, currywurst också, så sitter man där på Bayern. Ja, men det kan vara fint. Det är spikat då. Men sista på tapeten för idag då, sheriffen, OS är ju runt hörnet.
Ska jag som ta en grej som på? Precis har kommit in?
Jättegärna.
Nu står det klart att Anthony Cirelli från Tampa Bay får kasta in handduken, skadade sig här under utematchen mot Boston här på Raymond James Stadium som Tampa vann på straffar med 6-5. Mm. Och ersätts då istället av vår vän Sam Bennett. Ifrån Florida Panthers.
Den är ändå härlig med att få se Bennett, för jag tyckte någonstans att sjukt att inte han är med. För han är så liksom minimuskelpaket som bara liksom stör, ungefär som Marchand, så det känns som att få in honom i truppen är kanon egentligen.
Ja, det är en riktig jävla motherfucker. Han ska bara vara där och jävlas.
Känner att han har dåligt hårfäste och allting gör inte saken bättre heller, för han ser verkligen ut som en riktig motherfucker.
Ja. Han är kung.
Ja, han är kung. Men om vi kikar på OS då, sheriffen, så är det ju ett OS som vi inte är så vana att se på den senaste tiden. Vi har NHL-stjärnorna, pratade precis om det, liksom spelare från Tampa Bay, alla NHL-lagen har representanter i OS, och vi får se många, alla våra i stort sett favorit svenskar från NHL, förutom då Leo Carlsson och Brodin exempelvis. Vi får se situationen med Landeskog, om han faktiskt kommer komma till spel eller ej, men nej, det är tråkigt att missa några av dem. Men Hedman ska väl vara tillbaka. Han har ju han spelar väl matchen också mot Boston om jag inte är ute och cyklar.
Det är jag fan osäker på. Jag såg inte den, utan jag såg bara, jag kan kolla upp den medan du gafflar på här, Olsson.
Men några tunga skador i alla fall, främst på den svenska truppen, vilket är skittråkigt när det känns liksom som att fan, här har vi en möjlighet att leverera bättre än vad vi gjorde under Four Nation. Det är i stort sett samma trupper som vi möter, men vi gjorde det liksom bra mot Kanada och USA tycker jag ändå. Och sen att vi slog Finland var ju givet i sig, men jag tror det kan bli tufft för den svenska truppen. Och kikar man utöver det så är det ju klart liksom Kanada som är guldfavoriter. Ett lag som har liksom spelare som McDavid, McKinnon, Macklin, Celebrini med flera. Det Crosby. Ska liksom inte gå att stoppa Crosby. Det är för många storstjärnor. Alltså den truppen är ju liksom sånt som folk sitter och dreglar över när de liksom sitter och spelar, ja men typ NHL sammanhang liksom. NHL mot en polare på PS5 eller Xbox eller vad det nu än är liksom, och känner så här, nu ska jag bygga den sjukaste jävla truppen här. De bygger ju i stort sett Kanadas OS-trupp.
Ja, det man kan säga om det här som du är inne på, de namnen, det är ju att väldigt många av dem är ju centrar, så att du kommer liksom ha en av de här drakarna på isen nästan konstant. Alltså sitter McDavid och hämtar andan, och slänger du in McKinnon. Sitter båda dem och flämtar, och slänger du in Crosby. Och det är liksom, det är så sjukt, för att de här är ju dominanta i NHL. Nu när du har alla de här i ett lag också, att du kan ha en dominant spelare på isen hela tiden. Nu var det ju inte så att de tok dominerade varenda byte under Four Nations här, där de till slut vann finalen i övertid mot USA. Men just bara att ha den vetskapen att så här, okej, okay, de kommer ha en av världens 3-4 bästa spelare på isen konstant. Det är ganska tufft att försvara sig mot. Jag ska säga det om Hedman också, jag kollade upp det precis. Han var ju med, men han spelade väldigt sparsamt. Han spelade 10 minuter 18 sekunder. I utematchen där. Så han kommer nog spela. Men alltså ta Hedmans speed. Det är ju liksom en Finlandsfärja. Och så kommer en sån här cigarettstripad liten sån här zoom, 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 i form av McDavid. Eller så. Alltså vi kommer inte att ha en chans.
Nej, det kommer vi inte. Och jag är så jäkla glad bara att vi inte har... Vi har Finland i våran grupp liksom, så vi kommer ju ta oss vidare från gruppen. Det är ju så att alla lagen kommer mötas, och sen kommer alla lagen som inte är bäst rankade kommer liksom göra upp om de sista platserna i själva slutspelet. Så det finns ju fortfarande en chans, om vi inte vinner gruppen mot Finland exempelvis, att vi fortfarande kan då möta ett strykgäng och sen ta oss vidare. Men då kommer vi förmodligen få ställas mot USA eller Kanada, jobbigt nog.
Mm. Vi ska säga det, vi har ju inte bara Finland, det är inte en grupp som består av två nationer, men vi har Finland, Italien och Slovakien.
Så ja, men det är ju i stort sett bara Finland. Det är som ett motstånd.
Ja, de... så är det ju. Italien spelar dock hemma, men det är så här en nybyggd arena, så de har ingenting som förbinder dem till den platsen förutom... Nej. Att de kanske kan läsa på alltså på skyltarna inne i arenans innandöme. Mm. Om det betyder korv eller pizza där de ska gå och käka i pausen. Liksom.
Ja, men ungefär så. Nej, men alltså, det är ju liksom... Det är i stort sett fem lag skulle jag säga som har liksom en möjlighet här. Schweiz som lite bubblare. Men det är ju liksom Finland, Sverige, Tjeckien, USA och Kanada. Det är de fem som är de starkaste. Och sen som sagt Schweiz som en liten bubblare tycker jag.
Jag skulle nog ha Schweiz före både Finland och Tjeckien, för att jag tycker Schweiz är, de har lite mer bredd och lite mer, alltså de är underskattade, men framförallt är det att de är ett lag, för att alla schweizarna, de spelar ju, det är inte så många som spelar i NHLs bästa lag, utan de blir utslagna tidigt i slutspel om de går till slutspel. De sluter alltid upp för sin nation, spelar VM år efter år, de skaffar liksom en kemi som kanske inte finns i de här andra lagen där det mer är ett knippe storfräsare som sätts igång någon gång här och där var fjärde år, medan schweizarna nästan spelar åtminstone en VM-turnering varje år ihop för att bilda den här lagkemin. Så att jag har nog Schweiz före både Finland och Tjeckien.
Ja, jag gillar ju Tjeckiens spelare, framförallt Pasternak, Hertel. Som man heter bland annat. Jag tycker de är målmaskiner på sätt och vis. Och även de känns som, när de kommer in i tjeckiska truppen, försöker verkligen leverera absolut bäst och lyfta övriga laget. Ungefär som du är inne på med Schweiz. Men jag vet inte, jag tycker Tjeckien är vassa och svårmötta också. För det är ju lite som Schweiz där, du vet inte riktigt vad motståndet egentligen är. För du är liksom, från NHL-perspektiv har du liksom aldrig mött 90% av spelarna, utan de spelar andra typer av ligor och helt plötsligt så ställs du emot dem. Och det kan komma någon som är mycket, mycket snabbare exempelvis än vad du tänkte initialt och sätta dig själv i en dålig situation på grund av det. Men någonstans, Sverige ska ju liksom kunna ta sig åtminstone till kvartsfinalen. Men om, beroende på möte där, så tror jag att det någonstans tar slut, tyvärr.
Ja, nej, jag tror... Jag säger utgångstips, USA-Kanada-final. Kanada vinner för att de har bästa spelarna. Det är så enkelt där. De är inte bästa målvakterna, det är USAs eventuella räddning. Mm. Och kanske också att USA har lite bättre backsida när det kommer till bredd. Absolut inte när det kommer till spets. Där är Makar överlägsen, men sett till bredd med Hughes och Werenski med flera så kan de absolut bräcka dem på bredden. Så Kanada etta, USA tvåa. Jag tror också så här, om Sverige och Schweiz skulle mötas i en potentiell bronsmatch, så tror jag ändå att schweizarna har, det kommer brinna lite mer i dem, för att Sverige är så här, vi missade guldet, medan schweizarna är mer så här, nu kan vi fan vinna ett OS-brons, det är ändå mäktigt. Så att jag tror att i sådana fall blir de trea och vi blir fyra, och så får vi sitta där med pungen klämde julfen och gråta.
Ja, men lite så. Jag tror dock att vi kommer få se USA och Kanada i semifinalen. Så ett av de lagen kommer inte spela finalmatchen, utan det kommer bli en skräll på så sätt att vi kommer få se ett annat lag möta antingen USA eller Kanada. Vilka tror jag då på? Jag tror faktiskt att USA söker extremt mycket revansch från Four Nation och tar Kanada i semifinalen. Tar sig till finalen och där får de möta antingen Tjeckien eller Finland.
Ja, det hade varit något. Så då är det bara gratulera USA till ett OS-guld om det blir den finalen.
Lite så. Ja, men jag tycker truppen, även fast det inte är liksom absolut namnstarkaste. Kikar du i Kanada, som sagt, de tre jag var inne på, McDavid, McKinnon och Celebrini, de tre är ju liksom just nu favoriterna för att vinna MVP den här säsongen. Men om du kikar i USA-truppen, de har ändå tillräckligt många bra spelare. Jack Hughes exempelvis, Quinn Hughes också som kommer komma till spel. Och det känns Zach Werenski, som du var inne på, deras målvaktssituation med Hellebuck och så vidare. Det, Det är mycket fint i USA-laget. Och sen har de Eichel också tillsammans med Matthews som två av giganterna. Så jag gillar liksom, ja, men form, hur de har byggt den här truppen. Sen är det ju kanske liksom fortfarande frågetecken på varför exempelvis Jason Robertson inte är med och så vidare. Och vi får se om det är rätt beslut att de valde bort honom när vi väl kommer då till exempelvis en semifinal. Men lyckas de ta sig hela vägen dit, då tror jag någonstans att fan hjärtat och viljan att vinna kommer vara så extremt stor, medan pressen kommer hela tiden under hela turneringen ligga på Kanada. Om de har svårt att leverera alltid under den typen av press, så enkelt är det. Så jag tror att det kan bli deras fall. Och någon som exempelvis Binnington kommer släppa in kasse efter kasse från Kachak-bröderna bland annat också, som vi glömt att nämna här, för USA-truppen.
Mm. Jag tror problemet för USA är så här att man har gjort lite fel, att man har tänkt att man ska liksom spela fysiskt mot Kanada. Jag tror inte man ska göra det, utan jag tror att man måste fight fire with fire när det kommer till explosivitet istället. Man skulle ha tagit med fler snabba spelare, till exempel då Jason Robertson, för att de klunsande du har nu, du har bröderna Kachak inte så vassa på rören, du har Vincent Trocheck, han är väl okej, men liksom det är inte, nej, han är inte på den nivån som de andra i, alltså toppen i den här turneringen är, och detsamma gäller JT Miller, båda de två sistnämnda från New York Rangers. Och med tanke på att du måste ju spela de här spelarna som du har tagit ut, så tror jag att man kommer skjuta sig själv i foten. Samma sak med en spelare som Auston Matthews, som jag tycker är den mest överskattade i hela NHL. Han kan inte ens bära liksom en lina i Toronto. Toronto är ett bottenlag i år, alltså när de är okej, det är Nylander inne. Men Auston Matthews, han kan inte bära en kedja. Han spelar ju där med Matthew Nice och Max Domi ibland. Det blir liksom, det händer ingenting. Och nu ska han då försöka bära en femma när de andra slänger ut Devon Taves och Cale Makar för att försvara. Nej, det kommer inte funka, Olsson, utan USA är lite för trubbiga. Ja, men de är lite för dåliga på skridskorna, tror jag, för att kunna vinna.
Så kan
jag tror
det
att de har gjort
va?
Det fel, att de har tänkt att nu ska vi spela fysiskt mot Kanada. Men ni kommer inte hinna ikapp de där spelarna och tackla dem, för att McKinnon och McDavid och company, de är för snabba.
Då har de Helleback som skyddar, täcker stolparna.
Om han är lika bra som han kan vara, för att det är ju problemet att så fort det är en stor match, då har ju Helleback underpresterat. Medans Binnington blir tvärtom. Han blir ju en fantom när han har all press på sig. Då är ju han jättebra. Så nej, det ska bli skitkul att se det här.
Det
säger jag inget om. Men jag tror ju att det kan bara sluta på ett sätt, och det är att hockeyns hemland Kanada vinner guld.
Jag hoppas det inte blir så, för det känns så uppenbart. Och allting talar ju för det. Alltså, truppen är sinnessjuk. Och dessutom, de söker ju också, ska man komma ihåg, revansch från deras förlustmatch mot Danmark i VM. Så det är ju liksom mycket press också på Kanada. Även fast de vann Four Nations, så lyckas de inte åstadkomma någonting i VM. Så det är ju liksom en match från nationens håll som är extremt viktig. Men de lyckades inte leverera i junis VM heller, för den delen.
Nej, det är nog ännu mer.
Det är liksom upp och ner. Så det är väldigt mycket upp och ner just nu i Kanada, där pressen är enorm att de ska lyckas leverera. Och ställs de mot ett lag som USA utan att ha publiken med sig, som de hade under Four Nations. Så jag tror det blir tufft alltså. Jag tror det är för mycket McDavid, McKinnon med flera som liksom kommer ha svårt att leverera under den typen av press, faktiskt. Vi har ju sett såklart, McKinnon har ju levererat under den typen av press. Han har ju tagit sitt Colorado Avalanche och vunnit Stanley Cup, men ja, det första gången vi fick se McDavid faktiskt leverera under riktig press var ju i Four Nations, när han satte avgörande målet mot USA. Annars har han haft tufft för det. Så nej, jag tror på USA.
Mm. Ja, jag hoppas du har rätt, för hellre USA än Kanada. Men Ja,
sen kan det också vara, ska jag säga, att jag såg precis i dagen här dokumentären på Netflix som jag kan starkt rekommendera, som handlar om miraklet 1980 då USA vann guld dessutom under just OS.
I Lake Placid. Den ska jag kolla idag.
Det gör du rätt i, sheriffen. Riktigt bra dokumentär, och det enda tråkiga med den, om jag får säga en sak utan att spoila för mycket, du vet ju resultatet redan som det är, men de tar inte upp någonting om filmen. Det tycker jag ändå är lite synd. Det visas en liten snippet i stort sett från filmen i slutet av dokumentären, men utöver det, den här liksom magiska filmen som jag tror de flesta som tycker om hockey, och även de som inte gör, har suttit och fällt en tår till, nämner de en knappt. Det är dåligt.
Jo, det är klent. Du, blev jag trött här, nu måste jag gå och kolla film.
Ja, nu måste du kolla dokumentär.
Ja.
Du vaknar till
men, lite. Söndag då är det Super Bowl och snart börjar OS, så att det finns mycket att se fram emot här.
Det är ju magiskt.
En bra tid att gilla att sitta i soffan, så kan man väl säga.
Verkligen, verkligen. OS spelas ju bra tid också, så det är liksom bara njuta. Jag vet, mitt jobb kommer i stort sett lämna så fort Sverige börjar spela sin match. Så jag hoppas på tre snåret att matcherna börjar, så får jag gå hem lite tidigare om dagarna.
Ja, det funkar ju där då.
Ja, absolut. Men du, sheriffen, vi är tillbaka nästa vecka.
Yes.
Och så blir det säkert lite mer...
Öppningsmatchen, Sverige mot Slovakien, eller vilka fan vi möter.
Italien
tror jag.
Ja, precis. Andra matchen är mot Slovakien. Sen kommer finsk matchen.
Ja, du hör ju. Yes, vi är åter då. Men ha en fin Super Bowl, alla ni som ska kolla.
Njut. Njut bara. Det kommer bli bra. Och framförallt säkerställa att du kollar på Green Day också, som öppnar denna Super Bowl.
Jaha, du sa Green Day, inte Green Bay. Jag bara tänkte nu och cyklar.
Nej, den här gången sa jag faktiskt Green Day. Men de är väldigt nära varandra, ja.
Och ni som har hund, går ut och pissar med den i pausen, för då är det han Bad Bunny, det bör man inte se. Så, det var vår review inför Super Bowl. Puss och kram, everybody, right on.
Skål på dig, hej.
Hej.